Du lyssnar på Äcklig av Constance Briscoe i översättning av Karina Jansson, uppläst av mig, Jessica Pellegrini. Prolog. Vet dina föräldrar att du är här? Frågade damen på socialbyrån. Nej, svarade jag. Men jag vill veta mer om barnhem. Jag var tvungen att stå på tå för att kunna se över kanten på receptionsdisken. Hur gammal är du? Frågade damen. 11. Och det är jobbigt hemma, förstår jag. Ja, svarade jag. Hur gör jag för att skriva in mig? Jag behöver dina uppgifter, sa hon. Jag gav henne mitt namn och min adress och sa att jag om möjligt ville flytta in redan idag. Du kan inte skriva in dig själv på ett barnhem, gumman. Du måste få dina föräldrars tillstånd först. Ska du inte gå hem och tänka på saken? Du kan alltid titta in och prata med mig igen. Jag vill inte gå hem. Men jag kan inte skriva in dig bara för att du vill komma hemifrån. Vill du att vi ska kontakta din mamma? Nej tack, svarade jag. Jag klarar mig själv. Om min mor fick reda på vad jag höll på med skulle jag bara få stryk. Jag gick tillbaka upp för Walworth Road mot vårt hus på Sutherland Square i södra London. Det var en vacker solig dag, men jag kände mig väldigt nedstämd. Jag var inte vattenvärd, och nu ville inte ens barnhemmet ha mig. Livet var inte alls värt att leva. Den kvällen insåg jag att ingen skulle sakna mig om jag bara försvann. Innan jag gick till sängs skrev jag ett brev till min mor. Jag la brevet i sypåsen jag brukade ha med mig till skolan och gick sen in i badrummet. Där skruvade jag av korken på flaskan med blekmedel, spädde ut innehållet med kranvatten, drack upp det och gick och la mig. Jag valde klorin eftersom klorin dödar alla kända bakterier och min mor så länge hade talat om för mig att jag var en bakterie. Jag kände mig väldigt illamående. Lycklig och sorgsen. Jag var lycklig för att jag skulle dö i natt om blekmedlet fungerade. Inga fler morgondagar. Hipp hurra. Jag var också väldigt sorgsen för att jag inte skulle få träffa mina systrar igen. Men det kanske inte var så dumt. Och jag svor vid Gud på att jag skulle återvända och hemsöka min mor i resten av hennes liv. Slå henne i huvudet, sätta krokben för henne i trappan och dra av henne täcket när hon sov. Ja. Morgonen därpå vaknade jag och trodde att jag hade dött. Mitt sängvätningslarm ringde som på avstånd. Lamporna på sängen blinkade och jag låg som bedövad, oförmögen att röra benen eller armarna. Min mor stod och tittade ner på mig. Upp ur sängen, befallde hon. Jag låg kvar. Jag kunde inte prata eftersom jag hade ont i munnen av blekmedlet och blåsor hade bubblat upp runt läpparna som Rice Krispies. Kom igen, upp ur sängen! Hon drog undan täcket. Jag säger det inte en gång till. Upp! Hon grep tag i min arm och slet upp mig ur sängen. Sen släppte hon mig och jag föll. Halvt på sängen och halvt på golvet och började kräkas. Först då insåg hon att något inte stod rätt till. Eastman, ropade hon. Eastman var hennes nya kar. Han hämtade Pauline och Patsy, mina två äldre systrar. Herregud, sa min mor. Nu har hon ställt till det för mig. Eastman sa att min mor borde ringa efter en läkare eller en ambulans. Men mamma sa att Pauline skulle hämta nya lakan, bädda rent i sängen och lägga de smutsiga lakanen i tvättmaskinen. Själv sysselsatte hon sig med att städa upp i mitt rum och öppna fönstren för att vädra ut stanken. När allt det där var klart sa min mor att jag skulle flyttas till ett annat sovrum. Om en läkare fick se det här skulle han eller hon kanske få för sig att jag var vanvårdad. Min syster Pauline fick i uppdrag att ta av mig det nedsölade nattlinnet. Min mor gick och hämtade ett nytt och tillsammans kämpade de för att få på mig det. Min mor måste ha känt på sig att hennes närvaro gjorde mig illamående, så hon sa till Pauline att fortsätta. Sen lämnade hon rummet och tog mitt våta nattlinne med sig. Det hade varit vått i 3 dagar. Det rena var så långt att det nådde mig till vristerna och täckte diverse blåmärken, skärsår.